Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är så klassiskt att tänka antingen eller. Antingen så sparar jag och gör allting jag kan med min ekonomi. Eller så jobbar jag på min inre trygghet och min egen personliga utveckling. Men jag är ju alltid för både och.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på YouTube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi, ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och idag är jag här med tre av mina vänner, eller två vänner och min fru. Mm. Så ska jag säga. Välkommen Caroline.
Tack.
Min fru.
Tack.
Ja, och Caspian. Ja, men man vet inte. Liksom, du kunde ju,
jag är inte din fru.
Nej, du är god vän till oss som har varit med i flera poddar sedan tidigare. Och sen har vi Moa Diseborn också, en god vän till oss som är, ja, men, vad ska jag säga, dagens höjdpunkt.
Tackar.
Ja, men Moa, vi har ju känt varandra i snart mer än 10 år och vår resa tillsammans började ju när du är ju beteendevetare, jätteduktig coach och jag kom ju till dig med det här att okej, nu har jag tjänat pengar och det går ganska bra ekonomiskt men det känns fortfarande inte bra. Och där har vi ju gjort under åren gjort en del avsnitt på den emotionella sidan på pengar. Och sen konstaterade Caspian häromdagen bara så här, Jan, alltså ni vet att ni snart har 5 års jubileum på podden. Och jag bara så här, shit pommes frites. Och det var ju ett av de avsnitten vi gjorde, det var ju typ bland de 10 första.
Ja, 24.
Ja men precis, fast det heter 24 fast de första 20 var ju bara skräp så de är ju borta. så att det är typ avsnitt nummer 4 eller något sånt där. Så jag tänkte att de som inte har hängt med oss i 5 år att detta är ett viktigt samtal, särskilt nu när liksom börsen är på liksom oroligt humör liksom maj 2022 och lite sådant. Och sen jobbar ju du också med mycket liksom så här förmögna klienter att jobba inte liksom från den finansiella sidan utan just också hur kan man få rikedom i livet och särskilt när man har en väldigt god ekonomisk situation och det har du gjort både i Sverige och liksom utomlands. Och sen slutligen så har ju du och jag hållit en hel del utbildningar i så här vad vi kallar det livsplanskickoff som är just den här en sån här workshop som vi kör 2 dagar i augusti. där man får jobba liksom både med den emotionella rikedomen som vi kommer att prata om idag och liksom den finansiella planen, så att man får liksom en livsplan som täcker både så här, vad vill jag, varför vill jag det, till liksom, okay, hur finansierar jag det och hur tar jag mig dit. Men jag tänker att det kan vi också, det är väl dagens reklam, tänker jag, att är man intresserad av livsplanskickoffen så kan man liksom läsa mer på länken nedan. Och det brukar vara poppis, vi brukar aldrig vara mer än typ 20-25 personer, det är liksom max, för att vi vill liksom kunna prata och ha diskussion tillsammans. Och vi vet också att en hel del av folk som har gjort den tidigare är intresserade, eftersom det är just att uppdatera eller skapa sin plan för liksom de kommande åren, och då vill man liksom följa upp. Ja, det var dagens...
Jag tänker liksom, att intro.
Ja, men precis.
Nej, men jag tänker att just det där livsplanskickoffen har ju också vuxit fram som ett koncept liksom, efter samtal mellan dig och mig, Jan. Och också det som våra liksom, respektive nätverk och kunder har liksom, pratat om och vad de har önskat för något. Så där har vi försökt att vara så lyhörda som möjligt och skapa någonting som de har efterfrågat. Så att det har ju varit egentligen en så här co-creation med alla som vi har träffat.
Ja, men precis. Men där finns ju liksom just behov också, att ibland, som vi hade något avsnitt, att om man har pengar så får man inte lov att ha problem.
Exakt.
Eller liksom att man ibland känner sig lite ensam, att som en av våra vänner som var så här, jag satt på en middag så pratades det om bolån och folk tyckte det var jättejobbigt nu när liksom ska jag binda räntorna, och så tänkte jag så här, ja, fast du vet, de summorna ni pratar om, det är liksom typ vad vi tar i utdelning varje år, och det kan man liksom inte säga, eller att nej, men nu har vi valt att inte jobba, eller en av oss inte jobbar. Så att, ja, men där är många sådana spännande frågor att liksom prata om. Och där, men jag tänker också, där skulle jag, förlåt, alltså jag är lite virrig idag, men jag skulle också säga så att där har ju du ett nätverk där man liksom kan träffa andra liksinnade. Och du har en hemsida, mollody.se, där man kan komma i kontakt med dig.
Ja.
Men jag tänker, om vi ska hoppa in i dagens övning, så tänker jag att ett bra avstamp är väl där vi tog vid för typ 5 år sedan.
Ja, vad tänker du då?
Ja, men där sa du, Moa, en sån här grej, att pengar är inte lösningen. Pengar är bara en förstärkare.
Mm.
Och jag tänker att det är väl liksom, vad tänker...
Jag kan inte bara säga vad det betyder.
Ja, egentligen. Men exakt. Vad tänker du kring det?
Ja, och jag... vill bara börja säga att jätteroligt att Caroline och Caspian, att ni också är med i det här dagens samtal. Jan och jag har ju diskuterat de här sakerna väldigt mycket, både liksom inspelat och oinspelat såklart. Så skjut gärna och ställ frågor och liksom så här, vad menar ni då, precis som du gjorde nu, Caroline. Så jag ser jättemycket fram emot för att ha den här konversationen oss fyra emellan. Det ska bli jättehärligt. Men just det där att den föddes, det där att pengar bara är en förstärkare. Jag ser med det klientelet som jag träffar att det är lätt att projicera sina förhoppningar, förväntningar men också farhågor på ekonomin. Så har man en så här, normal ekonomi, eller man ska säga, ibland säger man normal bemedlad. Man har liksom kanske 2 månadslöner sparat, men lever ganska mycket från lön till lön. Då är man i en situation där man har lyxen att man kan projicera sina förhoppningar men också sina farhågor på pengarna. Och tänka att när jag får den där biljonerna, då ska jag börja träna. Då ska jag bli en bättre förälder. Då ska jag ta tag i mitt kreativa skapande, etc. etc. Och att man använder ekonomin som en ursäkt för att inte leva det liv som man verkligen vill göra. Men det jag ser, som jag vill dela med mig till alla som inte har uppnått den rikedom som de vill ha eller längtar efter än, det är att pengar löser inte alla problem, och det blir en förstärkare för det som man har redan innan. Så har man relationsproblem eller en knackig relation till sitt syskon, då brukar det ofta liksom eskalera när man får en stor summa pengar, oavsett hur det kommer till en i livet, genom arv, att man säljer ett bolag, att man får en vinst, att man vinner en tvist, vad det nu är. Så då har man lite knackig relation och så får man alla de här pengarna som ramlar in. Då brukar det ofta liksom, bli liksom bensin på elden. Att man inte kommer överens, att man har olika idéer om vad man ska göra och hur man ska göra saker. Så det är ingenting som löser syskonrelationen att man får mer pengar, så det är en förstärkare. Ett annat exempel kan vara att man är man väldigt generös innan, kanske man blir övergenerös. Man får väldigt mycket pengar och tänker att det här är inte för mig. Och så kanske man skänker bort mer än vad man hade tänkt från början. Eller om man är snål. Och så kanske man tänker, den jäveln ska inte ha någonting. Nu ringer Caspian mig bara för att jag ska bjuda honom på lunch. Han vill inte umgås med mig egentligen.
Han vet att jag har pengar.
Han vet, nu vet han om det. Ja. Nu har det läckt ut.
Det är så jag brukar göra. Så att, ja. Så att, absolut. Precis.
Korrekt analys.
Ja. Jag tänker, Caspian, vad tänker du? Sen tänkte jag flika in med trygghet.
Alltså så här, jag drar en parallell till mycket av det du säger, Moa, till jag projicerar nog det mer på teknik. Mm. Alltså jag köper en ny dator för att jag ska vara kreativ. Mm. Och det löser inte, jag skriver fortfarande lika kass eller lika lite. Jag har bara en dyrare dator att göra det på. Mm. Och det är nog det jag plockar ut. Alltså jag tror att pengar är lätt att prata om för att alla har en relation till det. Men jag tror också att det är bra att dra parallellerna till andra grejer som vi projicerar på för att kunna relatera till det. Mm.
Ja. Men är det inte så här, om jag bara X, då kommer jag Y.
Ja, men precis.
Och för mig, jag tycker det är ändå så lite fint, Mo, att du tog inte upp det som jag kom till dig med.
Liksom. Försökte vara lite finkänslig här.
Ja, men precis.
Och vilket var det, Jan? Vill du berätta? Nej, men
det är en cliffhanger. Nej, men det var ju liksom, alltså för mig, mitt stuff, detta kommer ju ingen nyhet för någon av er, har ju alltid varit liksom trygghet. Mm. Att liksom så här, när jag har X pengar på kontot, då kommer livet bli bra. Då kommer jag vara trygg och då kommer jag inte behöva jobba lika mycket. Och liksom det började med när vi var studenter. Då var, jag kommer ihåg så tydligt, för då var målet 20 000. Det var så här as mycket pengar då. Mm. Och sen flyttade vi, så var det 50 000. Och sen blev det liksom 100 000 när jag har 100 000 på buffert. Och sen... liksom, och sen spårade det väl ut någonstans att jag läste i en bok att man skulle ha en emergency fund på 50 000 i kontanter. Så då hade vi typ ett tag 50 000 i kontanter plus 100 000 och jag var fortfarande liksom otrygg och vi hade inga barn och bodde i hyreslägenhet. Nej. Och jag var så här, okej. Okay. Och så den rationella sidan av mig var så här, okej. Okay. Vi bor i en lägenhet, vi är under, liksom, vi är typ 30 år gamla, vi har 35 års liksom, humankapital och möjlighet att jobba. Och jag sitter ändå och oroar mig för att det kommer gå åt helvete, att det är ju inte rationellt. Och sen hade vi liksom första året, liksom, vi omsatte typ 2 miljoner i vårt bolag och plötsligt var det jättemycket pengar och det kändes fortfarande inte bra. Liksom, utan då, det, liksom, så här, den här summan bara sköts fram. Liksom hela tiden. Och vet du vad ironin i det är? Att jag tyckte så att jag lärde mig hantera det där för något år sedan.
Och sen, med otryggheten och...
Men otrygghet, precis. Men sen så liksom nu, liksom bara för... Ja, men 2022 har ju varit stökigt. Mm. Och liksom ett stort innehav som vi gjorde har ju liksom gått ner. Och då hade jag ju liksom redan intecknat så här, ja men du vet när det kommer ut då kommer jag amortera ner på huset och då kommer allt kommer att bli bra.
Och liksom känslomässigt intecknat.
Ja, och nu kommer det inte bli det för liksom aktien har fallit med typ 70%. Och så är jag tillbaka i så här, nej det kommer gå åt helvete.
Ja, men jag tänker att fördelen då är ju att du ändå känner igen den där tanken som är liksom någon slags hyresgäst som bor hos dig och att du också kanske förhåller dig mer till det som en hyresgäst än att det är sant.
Ja,
ja bra Moa.
Ja, precis. Att, men det är ju så här, när du har varit på Patreon så har du ju pratat om, detta har faktiskt blivit en grej nu i Patreon-communityn Moa, med observationsglapp.
Åh, vad roligt att höra. Perfekt. Ja.
Är det vi har sett nu, ett observationsglapp? Eller,
ja, men Moa, du kan förklara observationsglapp.
Vad roligt, för vi pratade senast igår om det med en kund i samtal. Men just det där, jag brukar säga, för att berätta en historia, för att tydliggöra det bäst. Om vi allihopa vi skulle hoppa ner i en fantastisk lagun i Karibien någonstans. Och så simmar vi där och tycker att det är fantastiskt härligt i vattnet. Och så kommer en liten fisk simmande, eller en barracuda till och med. De är ganska coola fiskar. Och så säger vi, hej barracuda, vad härligt det är vattnet idag. Det är så himla klart och fint och perfekt temperatur. Och, va, sa fisken, vilket vatten? För fisken har ju levt i vattnet hela livet. Så den kan inte svara på den här frågan. Och sen en dag så blir den här barracudan otroligt glad, så där euforiskt. Och i ett liksom glädjerus så tar den här barracudan ett hopp upp ur vattnet. Och för liksom en halv sekund eller så, så seglar den här barracudan i luften för att sen hamna i vattnet igen. Och nu så har ju barracudan fått någonting som är som en...
Inte vatten.
Inte vatten, precis, oavsett vad det var för någonting. Någonting som inte var det som den var i tidigare. Så att den har fått en bra koll på liksom vad inte vatten är för någonting, vilket gör att det är lättare att förstå vad vatten är. Att ja. Det är lättare för en fisk att andas i vatten, det är lättare för en fisk att simma i vatten och kanske till och med att temperaturen var annorlunda i luften än i vattnet och att den kunde se bättre eller sämre i luften än i vattnet. Och nu finns det ett observationsglapp. Ja. Så nu kan vi fråga den här barracudan, visst är det härligt i vattnet idag? Vi njuter så mycket. Ja, men verkligen, det här är mitt hemmaelement. Jag älskar att vara en fisk i vatten. Jag tycker inte om att vara i luften.
Ja, precis. Ja, men jag tänker också på det som att det är det där tillfället att liksom fånga sig själv. Att ofta för mig handlar det ju ofta om liksom att det kommer någon känsla bara så här, åh, vad jobbigt. Och liksom att kunna ställa sig liksom så här, okej, spännande, du tycker det är jobbigt. Eller du blir arg, vad blir du arg för? Eller du blir ledsen, vad blir du ledsen för? Mm. Liksom att ställa sig, ja men ställa sig på liksom axeln och titta.
Man måste ju vara medveten om vad som håller på liksom. Mm. Och det är klart att, att det är lättare om man har varit med om det, den här känslan om och om igen, liksom, tänker jag.
Ja.
Yeah.
Men och dock, för du hamnar ju ändå där. Alltså du har ju fortfarande
känslan.
Man
kan ju ändå
känslan.
Hamna där, ja, i den här känslan.
Och sen absolut, du har ju ställt dig på sidlinjen ett gäng gånger nu under våren och sagt, nu suger det. Eller liksom, och någonstans också sagt, bäst attityd vinner. Liksom, manat på dig själv att vara i det.
Ja.
Men du hamnar ju fortfarande där, det är fortfarande pissigt när du inte står på sidlinjen.
Ja, men jag tror, alltså, nu blir det lite så här snillen spekulera, men man kan, jag tror det är svårt att träna på att inte hamna i de där känslorna, utan man kan bara liksom, träna på okay, hur snabbt kan jag ta mig från känslan till en annan känsla. Att jag behöver liksom inte agera på varje impuls eller jag behöver inte tro på allt du känner eller du behöver inte tro på allt du tänker.
Jag tar gärna cred för den, men jag tror att den är så här, något supergeni som har sagt det där, men det är precis, men exakt det, och det är väl det att vi kan inte träna hjärnan i att tänka och sen liksom inte sluta känna eller sluta tänka saker. Vi är ju otroligt känslostyrda oavsett om vi vill tro på det eller inte. Så det finns ju alltid där, och det är en del av det, bara ha en fysisk kropp, det är en del av att ha en, liksom, en neuropsykologiskt frisk hjärna, att den producerar massa tankar och känslor hela tiden, eller känslor och sen tankar. Ja. Men det är ju mer det där att bara fånga upp sig själv ibland och så här, vara den som observerar det som tänks, observerar det som känns, och att bara landa i det. Sen kan man vara den som observerar den som observerar. Så det finns liksom möjligheten att ha en observerande plattform i sig själv och inte vara fullt ockuperad i allting det som sker i det yttre.
Mm. Men jag tänker då för att hoppa tillbaka lite on topic. Men så här, när man ändå har x antal miljoner, då är väl ändå allt bra?
Precis, jag har den magiska summan, vill du höra?
Nej,
Nej men precis, det är väl det som är grejen, att det är så otroligt tydligt med den målgruppen som jag jobbar med också, att det löser sig inte. Det finns inte en magisk summa. Det finns inte liksom en platå dit man kommer, utan pengar är ju fantastiskt, för det löser ju en del problem. Man kan kasta pengar på ganska många problem och så blir det lite enklare att lösa det. Men det är väldigt mycket som är liksom ett internt arbete, till exempel trygghets grejen som du delar med dig av, Jan. Det är ju ett inre arbete att också veta med sig att, men jag har en otrygg anknytning, om man ska prata psykologiskt språk, liksom till andra människor eller till livet självt, liksom, och hitta in i det. Att oro och tvivel är ju en del av att ha en mänsklig hjärna, men jag vet att det är ofta dit mitt eget monkey mind, som jag brukar kalla det för, eller apchatter, går när jag blir stressad. Så att det finns, jag tänker, ekonomin löser inte allting av det, så att jag tänker att det är bra, bra, börja jobba på de där puckarna. Identifiera, stanna upp, identifiera, observera och sen börja liksom titta på det om man vill börja lösa de där sakerna. För ekonomin kommer inte lösa de där emotionella utmaningarna.
Men jag tänker, inte det ändå lite så här provocerande för liksom människor som sitter och sparar? Och så plötsligt så säger man så här, nej men detta kommer jag inte lyssna på för just nu tar du bort min ambition.
Alltså för, både och.
Alltså, ja, varför ska jag fortsätta?
Gör både och.
Säg någonting mer om det.
Det är så klassiskt att tänka antingen eller. Antingen så sparar jag och gör allting jag kan med min ekonomi. Eller så jobbar jag på min inre, liksom, min inre trygghet och min egen personliga utveckling. Men jag är ju alltid för både och. Jag till och med så här lysande och på väggen hemma för att påminna mig själv om du kan få både och, Moa. Du kan äta kakan och ha den kvar. För hjärnan delar gärna upp i antingen,
precis,
så
att antingen så blir jag liksom buddhist och,
ja,
och är lycklig,
ge bort
eller så blir
allting
du,
jag har.
Ja, men precis, eller så blir du lycklig fattiglapp eller olycklig kapitalist.
Alltså, ja, precis.
Om man, det är en sån klassisk uppdelning.
Exakt, det är så här, materialist, kapitalist eller buddhist. Så här.
Ja, precis.
Men du pratar om att man kan lösa, typ om vi nu säger så, en orolig anknytning till livet, går det att lösa ens? Eller jag menar mjuka upp på något vis? Så.
Ja, lära sig umgås med det och bara lägga märke till också, ah, nu gör jag otrygg. Eller ah, nu kör jag oro. Jag har en så här, ett katastrofband som går på ibland, speciellt när det gäller mina barn. Som liksom... Det kom när jag fick mina barn. Så här är startpaketet. Här har du ett oroskassettband som du kan köra. Jag vet inte hur det var för er, men så var det för mig. Och att det bara skiftar vad jag oroar mig för ju äldre de blir. Och jag tror att med att bli förälder så tror jag att man får en påse oro. Men det är ju mer också att jag jobbar på hur jag ska hantera den oron. Hur jag ska hantera det på ett bra sätt. Att det handlar om mitt eget förhållningssätt till min oro. Och jag tänker, man behöver inte lösa någonting som inte är trasigt. Liksom. Fixa någonting som inte funkar. Men så fort det börjar liksom bli att jag börjar navigera i min vardag för att kunna hantera den här oron. Till exempel att jag börjar så här, men jag måste byta jobb för att jag alltid ska kunna vara hemma. Eller jag behöver göra X, Y, Z för att det ska funka, för att jag ska kunna hantera min oro. Då behöver man kanske titta på det, för då är det någonting som begränsar ens frihet. Så det är först då. Man måste inte jobba på sig själv på insidan med personlig utveckling om man tycker att det funkar bra. Men så fort det börjar bli liksom, det hindrar mig från att ta mig dit jag vill i mitt liv. Ja, men då är det väl en bra anledning.
Men hur vet man? Alltså,
så
men
jag, känner jag hela tiden att det hindrar mig.
Ja.
Så du får säga någonting.
Ja, men det är ju roligt det du säger, Moa, att man behöver ju inte hålla på och med personlig utveckling om man tycker att det funkar bra. Och jag hade gärna varit där. Alltså. Men jag tycker hela tiden att saker hindrar mig. Så att då håller jag på med det hela tiden i princip.
Ja.
Meck med mig själv.
Ja.
Kudos till alla som mår bra redan.
Exakt.
Men precis, men där kommer ju liksom den filosofiska frågan så här, mår de bra för att de inte fattar bättre? Eller mår
alltså
de,
det är inte ens en fråga man behöver ställa.
Nej.
De mår bara bra.
Ja, det är ju skitbra. men jag tänker tillbaka där på liksom pengarna, för att det är ju liksom många som jag tror lyssnar. Jag tror ju liksom, du säger så här, jag gillar ju den här liksom frågan som du säger, är detta ett money solvable problem? Alltså så här, ja, vissa problem funkar ju, det är bara att kasta pengar på dem och så löser de sig. Men jag tänker liksom så här, hur ska man tänka kring det där med liksom både och? Eller att jag tror att många gånger så är det så här att man vet inte vad som hindrar en. Alltså förstår du att jag skulle, hade du pratat med mig när jag var liksom på väg mellan 20 och 100 000, så hade jag sagt så här, alltså jobba med sig själv, det är för mesar, eller tjänster är för mesar. Alltså, och så hade jag sprungit på i den linjen. Så att, förstår du, jag vet inte om 22-årige Jan hade varit mottaglig för att, liksom, att säga så här, nej men du vet, pengar, ditt mål som du springer efter kommer inte lösa någonting, utan det hade varit så här, ja men spring du på så kommer du väl upptäcka det när du kommer fram.
Ja, vi kan ju inte övertala någon, så är det ju liksom. Men jag tänker de som ändå är där och liksom så här, fan, det känns inte så här. Många som kommer till mig säger så här, varför känns det inte lika bra som det ser ut? Mm. För sen när man har kommit upp i en viss ekonomisk status och man har den där bilen på, liksom, på uppfarten och man har den där liksom, bostadsrätten eller huset eller vad det är och man kan göra de där resorna man vill. Men man känner fortfarande sig jagad eller man känner sig fortfarande orolig eller man känner sig fortfarande som en bluff eller vad det nu är. Att man inte har en självkänsla man vill ha eller att man aldrig kan bli tillräckligt vältränad. Vad det nu är som känns liksom på insidan. Och att man trodde att det skulle kännas, det kommer ofta till liksom en så här, man vaknar en dag eller så här, plötsligt bara, du, jag har inte kommit dit jag trodde. Mm. Det är väl då det är dags liksom att ta tag i det. Och för många som jag tror lyssnar, som fortfarande lyssnar, ni som har stängt av, it's not for you. Ni som lyssnar fortfarande, det är väl också så här att ni kanske har sett det här komma redan i periferin. Bara det är någonting som vill göra sig hört här. Och med den här podden så vill vi också göra en shortcut, en liksom lite genväg för er. Det är det här som är på gång. Bara så att du får en roadmap, en karta på vad det är som kommer hända nu i ditt liv, vart du är på man, väg grattis, någonstans.
Detta är trafikolyckan du kommer raka ut för.
Ja, men alltså, det är bättre det att säga det i förväg än att vara med om trafikolyckan.
Exakt, sätt på det säkerhetsbältet, det är på gång.
Ja, ta på säkerhetsbältet.
Mm. Mm. Ja, precis. Och jag tänker att det är också... Jag brukar säga så här, med high tech så kommer high touch. Jag tänker att vi i dagens samhälle har så otroligt bra teknik. Vi kan också se, när i vårt sparande så kan vi följa liksom, det har blivit så mycket lättare att investera på börsen. Vi kan följa allting liksom, mycket data som vi får därifrån och analyser. Både av AI och av andra människor. Och att vi kan ta del av det som är Rika Tillsammans-forumet. Vilket är fantastiskt. Men det vi också behöver utveckla samtidigt för att uppleva ett rikt och liksom, härligt liv, det är high touch. Och high touch är ju det här mellanmänskliga med oss själva och med andra människor. Och de behöver gå... Jag ser att vi har samhällsmässigt, om man zoomar ut och tittar på västvärlden just nu, så behöver high touch komma ikapp. Just det här mellanmänskliga, vara bättre på att hålla ögonkontakten istället för att stirra ner i telefonen. Oavsett om det är våra barn eller våra kollegor eller familjemedlemmar vi möter. För att vi behöver det. Våran biologi behöver det. Det är liksom, vi har evolverat så otroligt mycket men vi är bara 40 000-åriga djur, brukar jag säga. Mm. Så att också den här personliga utvecklingen som du säger, Jan, så här, för att kunna njuta av livet fullt ut och som du säger, Caroline, också känna dig friare i ditt eget liv och liksom uppleva mer frihet och inte så mycket begränsning, så behöver man också titta på de inre parametrarna för att liksom kunna frigöra den potentialen. Och jag tänker där tror jag att vi pratar till den här målgruppen som också är Rika Tillsammans. Att man vill ha mer frihet i livet. Man tänker att ekonomin ska lösa det. Och här ger vi bara en valuta till.
Men du säger att det är en till valuta.
Ja.
Kan vi inte bara säga vilka valutorna är här nu? Det är pengarna och...
Alltså om jag spekulerar så skulle jag ju säga så att det är egentligen en hel mängd valutor eller rattar. Ja. Mm. Så jag tänker på det som att det är pengar, det är energi, det är tid, det är relationer.
Kreativitet. Fysisk styrka.
Ja, alltså att det handlar om liksom just den här balansen mellan de olika delarna. Alltså på livsplanskickoffen gör vi ju detta lite i sånt här liksom livshjul. Att titta, okej, men hur är de olika delarna i mitt liv och hur vill jag ha dem? Och hur liksom upplever andra att det borde vara, tänker jag. Men Moa, jag tänker så här, om vi tar de här trafikolyckorna, så vad är, det behöver inte vara trafikolycka, så ska vi liksom, men vad är liksom de olika checkpointsen längs vägen till exempel? För att om jag tar mig själv, en grej som var ju så här ironin med det där också, när jag tänker så här att ja, men när jag kommer upp i belopp X, då kommer allt bli bra. Sen när man kommer upp i belopp X, så blir det jobbigt, för då får man ju liksom ytterligare ett orosmoment på köpet, för då börjar man oroa sig för att förlora de pengarna också. Mm. Det oroar man sig åtminstone inte när man inte har några pengar, så behöver man inte oroa sig för att bli av med dem.
Så man förstår inte att den oron fanns ens.
Nej, så att ja, Vad brukar dina klienter säga? Eller hur brukar det låta? Vad tänker du?
Hur brukar det låta liksom? Nej, men det är ofta så att man får ett kall. Alltså det, den här utvecklingsresan också, förändringsprocesser. Jag brukar kalla det jag gör, speciellt i England, för life transition coaching. För att det handlar också om livsövergångar. Att det är liksom, vi har olika faser i livet, vi har olika perioder i livet och de avbyter varandra. Och det är en, liksom en takt och ett tempo i det där som vi inte är så himla utbildade i. Och att få mycket pengar snabbt och hamna liksom i en positiv ekonomisk kris är också en livsförändring. Så därför börjar jag intressera mig för det. Men en av de första sakerna som händer är att man får liksom ett kall. Att det är någonting som pockar på. Och jag brukar säga att antingen så sker det gradvis. Att man har haft liksom det bästa jobbet ever. Och liksom gått dit och bara, måndag, yes! Och liksom bara älskat sina kollegor. Tyckte det var fantastiskt roligt. Och så är det liksom bästa kollegan går vidare till ett annat jobb. Mm. Och så blir det en omorganisering och så fick man lite annorlunda uppgifter. Och sen slutade den här fantastiska chefen. Och sen slutade de bjuda på fredagsölen. Och så här, en gradvis liksom försämring. Och så vaknar man en dag och bara, antingen så ger man det själv bara, men jag vill ju inte vara här längre. Eller att någon vän säger så här, men du brukade alltid studsa upp på måndagar. Vad har hänt när du så här har söndagsångest helt plötsligt? Man bara, gud, det har verkligen skett en förändring. Antingen så sker det så, eller också så är det mer som en fallucka. Att man får ett sjukdomsbesked, eller att en nära anhörig dör, eller att ens partner ber om skilsmässa, man inte såg att det skulle komma. Någonting som händer väldigt fort där, som gör att man får ett kall att göra någonting, göra livet på ett annat sätt än vad man gjort tidigare.
Mm. Så alltså ett börjar det ofta. Skifte i livet liksom.
Ett skifte i livet, precis. Och det kan vara det här smygande eller också det här plötsliga fallucka-exemplet. Och det kan ske på många olika sätt. Så att det kan vara svårt att se att det är det som händer när man är i situationen. Det är därför det är så fint att få lyssna på såna här poddar. Eller ha människor omkring sig som vill prata om livet och hur det känns och upplevs. Inte bara vad man gör, på vilket sätt och vilka mål man har uppnått. Liksom. Mm.
Mm. Mm. Vad tänker du, Caspian?
Men jag tänker att alla de grejerna som vi har pratat om, vi var inne lite på det innan också, med hur övertygar man någon om det här, eller liksom hur får man folk att fatta de här grejerna, eller se roadmappen liksom. Mm. Om man inte vill se trafikolyckan, eller vad vi nu ska kalla det, uppförsbacken. Mm. Mm. Och jag tror på många sätt så handlar det om nyfikenhet. Alltså att jag är nyfiken på vart jag själv ska, vart andra har varit, alltså... Det är en av de grejerna jag är mest tacksam för med att ha jobbat med er i att ha sett er roadmap, och det tror jag alla lyssnare håller med om.
Men vad är det du ser då? För att jag ser ju knappt min egen roadmap, utan jag är ju så här. Det var ju fint sagt, tack Caspian.
Det var fint, men jag fattar inte.
Nej. Nu ser jag i hans liv att detta och detta och detta har hänt, och nu pågår det här och det här. Ja. Men han ser inte det själv.
Nej, men alltså, för jag upplever liksom hela tiden att jag har den här kampen mellan liksom det rationella och det emotionella. Jag fattar så här, ja, men vi tillhör bland de rikaste i världen, vi tillhör, alltså så här, där finns genuint inget att behöva oroa sig för. Och ändå så liksom har mitt liksom välmående på senare tid varit så här, nej, men det är inte som att jag har något sunt förhållningssätt till liksom problem. Vilket är också lite så här ironi, för förra året var jag så här, gud vad allt går bra, jag har inga problem. Och sen så kommer 2022 som jävla tågolycka. Liksom med sådana här feting, 3-4 fetingproblem. Liksom.
Jo, men är inte grejen för dig också att du någonstans har i ditt huvud tänkt att det rationella är det som har gjort att du har tagit dig dit du är idag? Du har levt väldigt mycket på att jag är en människa från axlarna uppåt. Det är där jag har mitt kapital.
Mm, jag är duglig.
Ja, men precis. Jag kan lösa alla problem. Ja, men precis. Mm.
Precis, vänta, jag får bara bryta. Du ska fortsätta, för du har helt rätt. För det där har ju varit ibland när du och jag har haft det knökigt. Så har jag tänkt så här.
Han pekar på mig.
Jag pekar på dig, så var jag så här. Alltså jag fattar inte riktigt varför hon är gift med mig. Men jag tjänar åtminstone bra med pengar.
Ja, det har du sagt flera gånger och så tänker jag så. Du förstår inte vilken
förlämpning det är. Jag fattar det också. Men ärligt talat, så i mitt liv så hinner jag ju inte bort i dina problem. För jag är fullt upptagen med mina. För jag tänker ju så här, ja, nu när liksom portföljen eller ekonomin, nu överdriver jag lite. Men nu när ekonomin minskar, ja, men då minskar ju värdet av mig och då minskar ju plötsligt värdet av varför du skulle vilja vara gift med mig.
Och det där är så himla bra. Ursäkta. Jag tänker det där är så himla bra, Jan, att du säger det. För att det där är ju också att det är så himla lätt också så här med en ökande ekonomi att man blandar ihop sitt egen värde med sin plånbok.
Mm.
Det är jättevanligt. Och det är en sak som är viktigt just i början på sin resa, så är att, eller hela tiden egentligen, det är att normalisera. Tyvärr så är det inte ett isolerat problem liksom, hemma hos er, utan det händer de allra flesta med jämna mellanrum att man blandar ihop sitt eget värde med sin plånbok. Liksom.
Ja, men och inte bara plånboken utan allt det man gör ut. Alltså, exakt. Jobbet eller hur snabbt man springer om man är intresserad av löpning eller whatever. Liksom. Så
att, fast det fattar prestation. Jag. Precis, att blanda ihop med hur fort man springer, alltså, det är ju bara sjukt i huvudet. Men alltså, jag tycker att mitt problem är ju på riktigt.
Nej, men kolla här, men det är ju din kropp som åstadkommer den här löpningen.
Ja, jag fattar. Jag bara försöker.
Men kanske inte för dig, nej.
Nej, men precis, jag försöker bara skämta med att
jag vill att du ska förstå det logiska att sätta ihop sitt egen värde med hur snabbt man springer. Ja, det är ju bara... Förstår inte du detta, Jan? Det är hur logiskt som helst.
Jag kan ta ett ännu mer extremt exempel. En del av mitt egenvärde hänger ju på hur mitt fotbollslag spelar.
Ja, och alltså det är som du är med och spelar i, utan det är så Chelsea.
Ja, jag sitter och tittar ibland.
Ja.
Det är roligt, Caspian.
Poängen dit jag skulle, jag tror att någonstans så har ju du tillskrivit din framgång till ditt huvud.
Ja, ja. Och
till
min
väldigt stor, ja, men precis. Ja. Men som till väldigt stor del.
Ja.
Men det jag ser och det tror många ser runt omkring är ju att din största framgångsfaktor är ju det emotionella. I att du bryr dig, att du har drivkraften från den här osäkerheten. Att du blir känslomässigt involverad på ett sätt som ganska få blir. Och jag menar det, att du inte ser det tror jag gäller för många. Men du är ju trots allt nyfiken på det. Och du har gjort jobb med det i ja, men minst 10 år.
Mm.
Förmodligen ännu tidigare.
Mm.
Men det bygger ju på nyfikenhet igen.
Ja.
Du blev ju nyfiken på vad är det som är... Du såg det som att det var fel.
Ja, precis. Det var något som skulle fixas till. Det var därför jag var så här nyfiken. Jag vet inte, jag måste översätta det.
Precis. Du såg ett problem uppe i huvudet och sen så insåg du att det...
Men det var ju så jag träffade Moa först. Jag var så här, detta funkar inte i mitt liv.
Mm.
Och jag har försökt kasta pengar på det. Det funkar inte. Jag har försökt så här...
Du kände dig otrygg.
Ja, precis. Ja. Och sen har vi gemensam kompis Niklas. Och så var Niklas som bara garvade åt mig. Och bara, du ska träffa min kompis Moa. Liksom, så träffades vi. För det var ju precis, det var ett problem jag behövde lösa.
Mm. Och det gick inte med Excel-ark?
Nej.
Eller alla de verktygen som du hade
precis.
Liksom, sen innan.
Ja.
Och det är där jag tänker att den nyfikenheten, det går ju att väcka, absolut. Jag tror att det här samtalet är, eller den här typen av samtal är en jättebra startpunkt. Men där måste man också inse att du behöver hitta, för vissa funkar det med ett problem, för andra funkar det med oändlig motivation. Kring jag är inte bra nog eller jag vill eller liksom den här drivkraften. Mm. Men det kan också bara vara nyfiken.
Mm.
Alltså öppna upp för att det kan finnas någonting annat.
Mm. 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 Vad tänker du, Kara?
Ja, jag tänker inget speciellt just nu utan bara så reflektera lite kring mitt eget liv. Att jag nu också skulle behöva prata med dig, Moa. Kör sån här.
Anytime.
Ja,
men precis, och det är ju så det är. Jag har ju också coacher för jag vill leva som jag lär. Och det kan ju vara svårt att se sig själv liksom, från alla vinklar. Det är precis som att köra bil, att det finns liksom döda vinkeln. Och det har vi allihopa. Och jag tänker ibland så här så tänker jag att jag du och jag har pratat om, Jan, så här, jag är för smart för att ha de här problemen. Och att ibland kan det vara det som gör att man inte tar stöd eller hjälp, oavsett om det handlar med ekonomin, hur jag ska strukturera upp det hemma, liksom, eller hur jag är bästa förälder. Jag är för smart för att inte kunna lösa det här själv. Att det är liksom en showstopper för väldigt många.
Absolut.
Men jag tänker, Casper, jag avbryter innan där med roadmappen. Jag tänkte vi skulle
Nej, men för jag tänker egentligen få koppla tillbaka det till ekonomi. I att ni har pratat ganska mycket om så här, jag kommer inte ihåg vad den första fasen heter, men liksom
uppbyggnadsfasen
och sen
avkastningsfasen, avvecklingsfasen.
Ja, men precis. Ja. Och där finns det ju ett gäng olika strategier för, men du tar högre risk om du är i uppbyggnadsfasen. Jag ska ta högre risk än vad ni kanske behöver göra med mina pengar. För att komma upp till en nivå ekonomiskt där jag kan börja få eller leva på avkastningen är liksom slutmålet. Eller vi pratar om det som att ofta är slutmålet.
Ja.
Och jag menar, där finns det ganska tydliga strategier att ta. Ta högre risk, spara så mycket du kan, försök tjäna mer pengar. Men när du då kommer till den här kraschen eller liksom
skiftet,
vändningen,
skiftet, ja.
Liksom,
ja.
Då tjänar inte de strategierna dig på samma sätt längre.
Nej, precis. Du får väldigt lite marginalnytta av att så här, ja men 100, liksom 1 100 000 eller 1 125 000.
Ja, men precis.
Alltså
precis.
Det spelar inte så stor roll.
Nej, nej, men precis. Och jag tror att det är där någonstans, där har ju många svårt, tror jag, både med det intellektuella, då pengar, och med det emotionella. I att, för det kommer ju från en känsla. Jag vill uppnå så här mycket pengar, eller jag vill att livet ska vara på det här sättet. Och jag tror att det är lättare att säga, ja men okej, då ska jag byta min fondallokering, eller min riskspridning, eller liksom, ja men risken i mitt sparande.
Ja, jag vill lägga ner sjukt mycket tid på detaljer som inte gör någon skillnad.
Precis, men det är svårare
precis, då. Precis, jag har den här, jag måste göra någonting, och jag ser, och jag vill ser inte eller vill inte se den där elefanten i rummet, så då går jag till det jag känner till och så meckar jag med fondallokering eller lite billigare fonder eller ja.
Ja, men precis.
Så det man kan göra också när man har ett liksom krasst tydligt ekonomiskt mål som man vill uppnå, det är att samtidigt, både och att också titta på vad jag hoppas på att uppnå när jag har nått det målet. För det var en av de sakerna som jag lärde mig när jag skrev boken How to be happy and rich med min kollega Duncan Glassie i Edinburgh. Det var att all den researchen och alla de intervjuerna jag gjorde inför den, det var att man vill ha det man vill ha för att man tror att man kommer känna på ett visst sätt när man får det man vill ha. Så att om jag sitter här och, nu gör vi ett enkelt exempel, så här, jag vill ha det jag vill ha. Jag längtar efter att äta en glass. För att jag vill känna som jag tror att jag kommer känna när jag äter en glass. Jag vet inte hur det är för er. Kanske inte för dig, Jan, som jag vet älskar glass. Men för mig är det ofta så här, första två skedarna som är så här fantastiska. Som kan vara så här, oh my god, liksom, det här är ju livet. Varför har jag någonsin ätit någonting annat än glass? Den känslan. Men ofta så tänker jag att det måste bli bättre. Ju mer jag äter, om jag tar en portion till, så kommer det bli ännu godare. Men ofta så blir det inte det. Men det jag vill ha, det jag vill ha, för att jag vill känna som jag tror att jag kommer känna när jag får det jag vill ha. Att det är ju ofta den där känslan av liksom eufori, upplevelse, en smaksensation, en glädje. Och jag tänker förstås också att jag ska sitta i solen och äta den här glassen. Jag tänker inte att jag ska köpa den liksom i särgelgången mellan liksom T-centralen och järnvägsstationen här i Stockholm. Liksom, och skynda och slabba i mig den på vägen. Utan det ingår inte i min vision om vad jag tror att jag kommer få när jag får det jag vill ha. Utan det är också solsken, jag är helt stressfri, det är en så här härlig spontan eftermiddag, jag kommer vara social, kommer klappa en hund. Så här.
Ja, man vill maxa utforska min kicken helt enkelt.
Exakt. Så att börja kolla på vad är det man vill känna, eller vad tror man att man kommer få när man får det man vill ha. Också vad det gäller ekonomiska mål.
Mm. Hur skulle du koppla på beteenden där?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Får se vad du säger när jag säger det jag ska säga. Men att jag brukar säga att beteende är ju, och vanor kanske framför allt, för det är ju liksom rutinartade beteenden är vanor, är ett väldigt bra färdmedel mellan vart du är idag och vart du vill komma någonstans. Till exempel att ha ett autogirosparande. Mm. Är ju en vana, eller ett beteende som jag upprepar, som är en vana och som i bästa fall är automatiserat hos mig själv beteendemässigt eller med hjälp av teknik som gör att det blir en vana. Så att det är vanor, beteenden, vanor är ju ett väldigt bra färdmedel från vart du är nu till vart du vill någonstans.
Mm. Nej, för jag tänker då skulle man ju teoretiskt, som ett konkret tips för de som tampas med det här, fundera på inte bara hur jag vill känna när jag får det jag vill ha, utan hur ska jag bete mig när jag får det jag vill ha. Mm. För att även om jag inte känner så skulle jag kunna börja bete mig så. För att ta ett exempel, om jag har 1 miljon kronor på banken, då skulle jag vilja känna mig som världens mest generösa person. Ja, men då kanske du ska börja bete dig generöst.
Jag fattar det där. Nu kommer huvudet. Mm. Alltså så här, nu kommer den där huvudfotingen. Liksom. Men jag har ju gjort sådana övningar. Mm. Alltså till exempel, så här, jag vet vid ett tillfälle då jag gick till ICA så hade jag typ 50 000 i kontanter.
För det var,
ja, på mig.
Alltså fysiska kontanter.
Ja, fysiska kontanter.
Men det var en övning.
Det var en övning.
Exakt.
Och bara det var ju spännande. För det är ju precis så. Alltså det är ju en känslomässig... Alltså så här, jag kan ju rekommendera det som en övning. För att det händer ju väldigt mycket emotionellt med en. Allt precis som den här som du bara... liksom till att jag kommer tappa dem. Till att man håller krampaktigt om väskan. Till att man står där i kön på ICA och tänker så här, jag är rikast i kön. Liksom som värsta Krösus sork. Alltså det händer sjukt mycket. Men jag tänker ju att min invändning mot det där blir att det blir fake. Alltså att det är på låtsas. Alltså
jag förstår inte vad du menar. Det händer ju saker i dig. Vilket är fake nu då?
Nej men att jag vet inte, att jag hade kanske någon förutfattad bild att okej, när jag har jättemycket pengar så kommer jag stå här i kön och bara känna så här, gud vad gött det känns. Men nu kom det ju bara massa andra känslor, det var ju inte de känslorna. Eller så är det kanske så här, precis som jag som vanligt rankar känslor. Bra känsla, den kan vi behålla, dålig känsla, den kastar vi bort.
Nej men jag tror det är ett par olika saker. Du gjorde ett experiment, du fick ett resultat.
Ja.
Testade du flera gånger?
Nej.
Nej,
okej då.
Dels det, ja. Men också du fick ju ett resultat.
Ja. Ja, ja, absolut. Alltså, jag har ju liksom fattat att det är ju sjukt emotionellt. Men jag tänker, Moa, för det jag egentligen hörde när ni pratade, som jag liksom, det är ju det här med praa. Du har ju ett favorituttryck kring. Kan du inte berätta ditt sådär koncept praa?
Mm. Men ofta att man har en, att just sådär, att kunna göra en fast forward, att spola fram lite grann. Att om man tänker så här, när jag får, jag hade en kund för ett tag sedan som var så här, när jag får den här summan, då ska jag köpa ett hus på västkusten och då ska jag bjuda dit alla mina vänner och då ska vi ha liksom, ska jag gå omkring där och vara härlig i en linneskjorta och bjuda på liksom kräftor och krabbor och vi ska ha det toppen. Och just så här, perfekt, fantastiskt att du kunde specificera den visionen. Kan du praoa i den drömmen redan nu? Till exempel hyra huset en vecka i sommar och bara se hur det är. Så det är ju ett toppensätt att praoa. Och där har jag liksom egentligen utvecklat från mitt eget liv att jag gjorde det innan jag kom på begreppet. Så hade jag en dröm om att bli liksom designer i Paris. Och då tänkte jag, hur ska jag veta om det här är rätt väg? Hur ska jag veta om jag ska söka de här långa utbildningarna där jag behöver satsa ganska mycket olika resurser? Och då åkte jag till Paris och så var jag designassistent där i 5-6 månader. Och sen hade jag ju nu liksom en erfarenhet att utvärdera utifrån. Och så kom jag på, nej, det var inte min grej.
Jag tycker det låter fantastiskt det och smart. Men man får ju också vara okej med vad som kommer som resultat då. Yeah.
Ja, men exakt.
Alltså att det kanske att inte kommer grejer. Det som man trodde. Och det är ju en del av praoandet. Det är därför man gör praoandet. Annars hade man bara kunnat satsa på en lång designerutbildning och bara köra på.
Precis. Exakt, och det är också kopplat till sorg. Tänker jag bara som ett instick där. Att det var ju, som mitt exempel där, det var ju också en sorg att ge upp den idén om mig själv. För då hade jag börjat skapa en identitet kring det. Jag hade kompisar som hade börjat söka in och kommit in på liksom, prestigefulla designutbildningar i liksom, Europa. Och så hade jag börjat bygga upp min idé om att bara, men jag är designassistent. Jag är en person som. Och sen så helt plötsligt så kände jag när jag satt där och sydde liksom klockan 4 på morgonen och bara, det här var inte alls här härligt kreativt som jag trodde att det skulle vara, utan det är ganska så här, du måste producera. Men det blev ju också en viss då sorgeprocess när jag kom hem och var tvungen att släppa det som du var inne på, Caroline. Bara, nej, okej, men det kanske inte var min grej. Men jag kan ju fortfarande vara jag och fortsätta vara kreativ, men det kommer inte vara i den kostymen som jag trodde, liksom.
Ja. Mm. Hur hanterar man den sorgen då? Alltså, för det är som Jan säger, vi rankar ju känslor.
Ja.
Så då måste man ändå ranka den som att den säger någonting viktigt till en.
Ju. Absolut. Det är ju en dröm som går förlorad. Och att det är okej att ha den. Och framförallt att normalisera att det är så det funkar.
Man så har går processen till liksom, att upptäcka
så
saker om sig själv.
Ja. Till. Mm. Ja, och att man, ja, det är lite grann som den klassiska lök-metaforen, att man skalar av lager hela tiden. Och att jag tänker, i mitt eget liv så har jag liksom många gånger skalat av lager som liksom jag upplevde som en arm. Jag trodde att jag visste att den satt fast. Jag var helt bestämd av det. Jag trodde att det var en kroppsdel av mig. Men så händer det någonting som gör att jag är tvungen att släppa den. Och det kan ju både vara liksom chock och liksom en känsla av otrolig instabilitet i livet, liksom. När man är tvungen att släppa någonting som man absolut tog för sant. Och det kan ju vara en relation, en färdighet. Tänker också som nyligen så, jag har fortfarande post-covid innan det sprang i maraton. Och hade börjat tänka, men jag är en sån som springer maraton. Och jag är en sån här som gör så och så. Och så här, ser ut så och så. Och kan det och det. Och så var jag tvungen att släppa det. Och i början av den här post-covid-grejen jag inte kunde springa längre, då var jag helt säker på att så här, min man kommer lämna mig, jag kommer inte ha några vänner kvar, jag kommer förlora alla mina uppdrag, det här kommer gå åt fanders. Men det har varit att också då veta med mig att det här är en normal del av en så här förändringsprocess, en sorgeprocess också, att jag, det är någonting som jag har uppskattat otroligt mycket, vara ute i naturen och springa. Att det är okej att jag är ledsen över det. Att det är okej att sörja det. Och att också, då fick det också mycket högre värde när jag inte kunde få det varje dag. Och gud, vilken lyx det har varit att kunna se ett berg en mil bort och känna så här, jag kan, jag orkar och jag vill springa ända dit bort och upp på det där berget. Vilken fantastisk frihet och styrka i mitt liv. Jag älskar frihet. Och det där var en så otroligt tydlig symbol för mig, för frihet. Och så var jag tvungen att släppa det. Och att inte heller ha någon garanti, det har ju varit jättejobbigt. Att det liksom någonsin ska kunna gå igen.
Mm.
Så att bara så att se att det är en normal del av processen, att det finns sorg i det, att behöva släppa idéer om sig själv, speciellt de här sakerna som vi identifierat oss med jättemycket. Men, och att kunna gå vidare, och det kommer någonting nytt.
Precis, jag tänker att där handlar det om den där tilliten till att det kommer något nytt på, på andra sidan, för att det märker jag ju liksom i forumet, att en ganska liksom en het diskussion som vi hade för ett tag sedan var så här att många liksom bär på en liten dröm, kanske starta eget eller så här.
Mm.
Och då är jag ju liksom en varm förespråkare för att starta företag kring något som du tycker är roligt. Tjäna pengar på något som du tycker är kul och som du ändå gör där tiden försvinner och det går av sig självt. Du har liksom, du har nedförsbacke att jobba med det. Men då är ju en vanlig invändning är, fast tänk om det inte är roligt då längre. Då kommer ju glädjen i det att försvinna. Mm. Och då upplever jag ibland att där är nästan ett mervärde för mig emotionellt att hålla kvar vid drömmen. För då har jag åtminstone drömmen. Alltså står ni att om jag
så
liksom...
Så bra. Otroligt bra exempel. Jag tänker att det där är ju precis det. Och vissa saker kanske ska få förbli drömmar. Att man också är okej med det. Man måste inte förverkliga allt. Liksom. Det kan vara härligt att få umgås med de där drömmarna. Tänk om jag hade ett eget företag. Då skulle jag kunna... Men att man är medveten om att det får vara en dröm just nu. Jag kanske är villig att kolla på praoa som egen om 5 eller 10 år. Men just nu får det förbli en dröm. Vad var det mer du sa, Jan? Du sa det så himla bra. Att man inte vill förlora drömmen, att man kanske är rädd för att misslyckas. Eller, det var det jag ville koppla till. Det var precis det det blev för mig med den här designdrömmen i Paris. Att det var inte alls lika härligt och glamoröst som jag trodde att det skulle vara, och fritt liksom. Vilket gjorde att då fick jag ju, att prova det erbjöd ju möjligheten för att det inte alls skulle vara det jag trodde att det var. Så att det krävs ju mod att prova sådana saker för att man kan bli av med illusionen om att det var liksom det optimala.
Mm. Men är inte det också kanske där genvägen, att till exempel därför jag ibland kommer på kant med FIRE-communityn som är så här, men jag ska ha så mycket pengar så jag kan gå in till chefen och säga fuck you och sluta jobba. Att jag tror, eller liksom så här att min insikt med det där är att jag gillar ju jobba. Jag gillar ju liksom att vara i det där. Så att liksom det vi egentligen pratar om är genom att praa, så tar du en genväg till att veta så här, att det är egentligen en sån här kvalitetskontroll. Är det här målet relevant? Och då kanske jag kan komma fram till liksom, nu pratar rationella gärna, för mitt känslomässiga, jag håller inte med om detta. Men det rationella i mitt liv blir ju så här, okej, jag behöver inte ha den där FIRE-summan som jag tror många har räknat ut. Om jag har så här mycket till 4% avkastning så kan jag leva på den avkastningen resten av livet. För att där finns inget realistiskt normalscenario i mitt liv där jag inte kommer tjäna en månadslön.
Mm.
Alltså, förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså,
tänker detta.
Jag tänker detta.
Och vad sa nu ditt känslomässiga, att det stämmer inte?
Nej, men alltså jag bara hittar på om vi skulle sätta siffror. Men säg att om jag har 10 miljoner och så säger jag så här, okej, mitt mål är att komma upp i 10 miljoner, för på 10 miljoner så 4% avkastning blir 400 000 om året. Och säg att man har klarat sig på det. Men då tänker jag ju liksom så här, okej, men det förutsätter att jag inte kommer få in en enda krona till. Mm. Men om jag tittar i mitt riktiga liv så blir det så här, nej men där kommer ju inte komma något scenario där jag inte har en månadslön. Så summan är kanske egentligen bara 5 miljoner, för hälften kommer täckas av en månadslön.
Mm.
Och då blir det liksom så här att jag kan liksom kvalitetssäkra det där, för att i mitt framtida jag, alltså jag mår ju dåligt på sommaren om jag inte skulle få jobba liksom i 4 veckor, så bara så här, grattis Jan, här har du 4 veckor, du får inte gå till kontoret, du får inte starta datorn. Jag hade ju inte direkt upplevt som att det var några toppenveckor.
Har du provat?
Jag har provat några dagar, tror jag.
Jag har provat några dagar efter några dagar.
Det var jobbigt, Caspian. Jag tänkte så, Kan han inte bara liksom slappna av lite?
Ja. Har du provat tills det inte är jobbigt?
Nej.
Nej.
Ja, men där är ju nästa utmaning. Och jobba dig igenom det tills det inte är jobbigt längre. Och jag vet, jag kan haka på, för jag får ju ångest av precis samma sak.
Ja, men där blir så här, for what purpose?
Ja, men du vet ju inte resultatet.
Ja, men jag vet inte vad som händer då, Ida. Ja,
fast jag är inte så nyfiken på det. Varför?
Nej, men då gick du till ICA med 50 000 om du inte är nyfiken, Jan.
Och där kommer lite så här under bältet. Men jag fattar ju, för dig är ju nyfiken. Alltså du kan ju gå igång på själva processen.
Också för att jag har tillit till processen, att det händer alltid jättekola grejer för mig. Så då vill jag ju göra det.
Ja, men du vill ju
även om det är jävligt jobbigt och jag gråter.
Fast jag tror att skillnaden där mellan oss, Karu, det är ju så här, att du vill ju liksom, du gillar ju ständig utveckling. Det är en av de grejerna jag älskar på dig. Jag hade varit perfectly fine att komma upp till en nivå. Här trivs jag, här platåar jag resten av livet.
Ja, men tänk, vad det jag sa innan också, det vill ju jag med.
Alltså, men vill du komma till en punkt där jag säger, men nu behöver jag inte utvecklas.
Alltså, tänk om jag bara hade kunnat må bra. På det viset jag gör, men det gör jag ju inte. Det är kanske också mitt issue. Ständig utveckling. Ja. Nej, men varför gick du till ICA med 50 000 om du inte är nyfiken på var du kan hamna liksom, känslomässigt eller vilken utveckling som kan...
Nej, men jag ville ju bara
få en annan relation. Du kanske tjänar ännu mer pengar efter det.
Men det som var poängen med den där var ju egentligen att jag ville bara utforska. Eller så här, jag fick en uppgift att utforska min relation till pengar. Mm. Att den inte var särskilt sund. Mm. Liksom. Och att pengar är jätte... I mitt liv är pengar jättebra på att skapa massa känslor.
Yeah.
Liksom. Mm. Eller liksom den här siffran på Avanza kan liksom, det ibland, alltså jag trodde jag var förbi det, men den nu, alltså om vi tar i år, bara vårt Avanza-konto, jag tror vi är ner 1 miljon nu i år. Mm. Och det är så här, ja, det tar. Det tar, men det är också intressant för att liksom så här, för något år sedan så kunde 20 000 var så här, skitjobbigt. Och hade någon sagt så här, Jan, du vet, om du tappar 1 miljon så då hade jag varit så här, då hade jag dött på riktigt.
Nu är det vet du vad jag kallar det där? Det där är emotionell volatilitet.
ja, men precis.
Det är liksom när känslorna går i takt med börsen, liksom. Att man också så här, går det dåligt för ekonomin, då känns det dåligt eller jobbigt, eller man känner sig trängd eller vad det nu är för någonting. Och går det bra för ekonomin, då känner man sig fri och man har framtidsoptimism.
Sen känner man sig så förstådd av dig, Moa. Exakt så är det. Så är det väl för alla.
Men jag tror det är så för många, det ska vi inte skratta åt liksom. Men man kan skratta åt det också. Men det är inte något att skämmas för. Att
så Jan behöver inte ha en sån här, han har talat som en sån här aura ring som liksom mäter, mäter
känslor,
liksom hur man
känsloläget.
Ja, men också så här quantified self. Nej, det är mer så här hur du sover, vilket näringsintag du har och vad du liksom har för.
Ja,
så att du också kan läsa av i en app på data så här, hur du mår. Det är perfekt. Det kanske inte är för dig, Jan. Men jag tänker, du behöver inte det. Du kan bara gå in och kolla börsen så vet du hur du mår. Du vet hur du mår. Och hur du har mått.
Precis. Jag har historisk data på mitt humör.
Ja, exakt.
Sen jag startade mitt Avanza-konto. Men jag tänker, för där är det ju så här. Du vill utforska ditt förhållande till pengar.
Ja.
Som var väldigt viktigt för dig.
Ja.
Mm. Hur viktigt är ditt jobb för dig?
Är viktigt.
Hur viktigt är ditt förhållande till ditt jobb för dig?
Det vet jag inte, det har jag inte tänkt på.
Jag skulle säga att det är ganska viktigt.
Ja, sannolikt.
Ja. Så där finns ju en del att utforska. Sen säger jag inte att du måste, men det finns en uppgift för dig.
Ja.
När du känner dig nyfiken på det.
Jag tänker också att Jan, i många fall behöver väl du veta vad du får ut av det. Eller hur?
Ja.
Vad som ligger i slutändan, och finns ingen data om det så är det onödigt.
Nej, men så, precis. Alltså så här, detta var ju liksom någonting jag hade när jag jobbade på Balansekonomi som var liksom ett utbildningsföretag, eller är ett utbildningsföretag som också jobbar mycket med personlig utveckling. Där det var många som gillar liksom personlig utveckling kontextuellt. Medan jag har ju liksom alltid lite hatat personlig utveckling, för det gör ju alltid ont och liksom är jobbigt och liksom insikter. Jag är inte så här, oh, jag fick en ny insikt. För mig är ofta en ny insikt bara, ja, men det betyder att jag har varit en idiot de senaste 41 åren innan jag fick den här insikten.
Ja, jag upplever exakt samma sak.
Ja. Oj, det är inte jag.
Att jag har varit en idiot.
Det jobbiga är när man kommer på samma sak som man har kommit på förut igen.
Ja, man, den är också fin.
Den är jobbig.
Ja, det är ännu större idiot.
Där kan jag säga, där är jag ju nu, just nu. För där har jag varit så här. För, ja, men för 10 år sedan, när vi bodde i lägenheten, vi var precis i början av vår ekonomiska resa, så gav du mig en bok som hette En aktiespekulans psykologi.
Ja,
som handlade om en sån här snubbe som var typ som jag, som man kunde liksom plotta emotionen mot index. Och då var jag så här, nej, men jag ska sluta med investeringar med enskilda aktier. Och det gjorde jag i 10 år, fram till förra året. Då jag plötsligt fick för mig att jag skulle göra ett bett på en enskild aktie. Och det är liksom när jag har lärt mig nu igen här, bara för någon vecka sedan igen. Varför i helvete håller jag på med det här? Jag ska ju bara köpa index.
Ja, men då behövde du väl en påminnelse?
Jag behövde en påminnelse.
Men jag tänker just det där att ramla av hästen liksom ibland. Jag tänker så att man, det är så lätt att banna sig själv. Man går liksom med sitt eget gissel så här. Ja. Gud, vilken idiot jag är. Hur kunde jag göra misstaget igen? Men jag tänker också att det finns liksom i den där sprickan att man trillar av hästen ibland från sina principer, idéer, insikter, vad det nu är för någonting. Och att man får möjlighet att hitta tillbaka till sina värderingar igen. Jag tänker att det är där den fria viljan bor. Tänk att nu fick du möjlighet att välja om igen.
Mm.
Det är likadant när man bråkar med sin sambo. Liksom. Man får en möjlighet att välja varandra igen.
Mm.
Eller också kan man välja där då, men fan, vi skiter i det. Men alla de där sprickorna liksom, som när man bråkar med någon, när man märker att man har frångått sin investeringsfilosofi, vad det är för någonting. Att det finns också en möjlighet att välja igen, och jag tänker att det är någonting fint i det. Då kan vi välja saker, man kan förstärka sina val eller man kan välja om.
Mm.
Ja, så precis. Det bor någonting bra i det. Ofta är det någonting som vi vill liksom fjärma oss emot, bara nej, nu gjorde jag fel. Nu är jag tvungen att rätta till det här. Men att det också bor någonting fint i det där som vi ofta bortser ifrån.
Mm.
Det känns ju mycket enklare. Det var ju nästan så att jag blev nästan lite rörd. Jag bara, ja, så är det faktiskt. Eller så kan man också se det.
Mm.
Liksom,
absolut. Precis.
Men, och då kan man ju också bli tacksam för den här uppförsbacken eller skiftet eller olyckan eller vad man vill kalla den för. Mm. Och då, jag ska bara fråga dig, Moa, om du, för jag upplever att tacksamhet där kan vara väldigt så kraftfullt verktyg.
Mm.
Både när jag har det jobbigt och så både i vardagen. Mm. När jag inte känner tacksamhet. Så om jag då tar mig till det och funderar över allt fint som jag har, och då är jag inte så lika sugen på att maxa min dopaminkick med glass i solen, för att jag har ju det redan fantastiskt. Alltså det är som det kraftfullaste verktyget jag har varit med om nästan. Med tacksamhet. Mm. Så i nuet liksom.
Mm.
Mm. Och då blir det också så att man, eller jag känner inte att jag har det så dåligt. Liksom, att det är inte så jävla dåligt på börsen. Min ekonomi är inte så kass. Och, om jag nu ska prata till Jan. Och jag har faktiskt ätit jättegod middag idag. Och alla satt ner under middagen och vi kunde prata. Mm. Fastän Elsa skrek hela tiden. Och stod upp på sin stol. Så helt plötsligt blir livet liksom bra.
Mm. Exakt, och jag tänker att tacksamhet är ju en muskel som man också behöver träna upp. Liksom. Hur gör jag?
Absolut.
Och ett av de bästa hacken där, det är ju liksom att vara så specifik som möjligt. Just det, så här, vi hade en trevlig middag, alla satt runt bordet. Jag kunde njuta även om Elsa gjorde exysäta.
Mm.
Att bli väldigt specifik istället för att man blir generell och säger tacksam för min familj.
Ja. Bra, Moa. Absolut. Mm. Man måste vara specifik med
specifik,
vad man är tacksam för.
Liksom. Ja. Jag har så mycket, det är så härliga ingångar på allting. Det som jag skulle vara kul också få delge det här, det är att det som du pratade om, Jan, just är att det kan vara svårt att vara ledig. Och jag brukar säga att det du beskriver, det är egentligen att du har en avtändningsperiod som du inte vill gå igenom.
Nu är det svårt för dig att ha, du har inte så många andra avtändningsperioder som du skulle kunna ha, tänker jag. Men du kan inte sluta med kaffe.
Nej.
för att du dricker inte kaffe. Men jag kan ju säga från att ha slutat med kaffe, med socker, med snus hittills, så är det en ganska ball resa.
Okay.
Att tända av?
Ja. Om man är medveten om att det är det som händer.
Ja, att det är det som händer, ja.
Mm. Alltså, det är också ett symptom på avtändningen att man inte vet att det är.
Kan vi inte säga, jag hänger inte med riktigt här nu hur Jan avtänder.
Nej, men
tänder det, av.
Varför jag ville prata om det är för att det också kommer hända för de som vet med sig att de vill sluta sitt arbete en viss specifikt år. Jag vill gå i pension, jag är 42, 46, 58, vad man nu har bestämt. Och så gör man det och så tänker man, nu ska jag bara slappna av. Och så har man liksom stressat och jobbat hårt och liksom hela livet. Då brukar det för de allra, allra flesta innebära att man kommer ha en ganska tufft avtändningsperiod. Från noradrenalin, adrenalin som är liksom effekterna på den inre biokemiska processen av stress. Mm. Och det är också någonting som man blir liksom beroende av. Att ha liksom den där stressen, pressen. Utifrån hotiversion brukar jag kalla det för istället för motivation. Att det är liksom den där biokemiska cocktailen på insidan. Och då kommer man ha den här avtändningsperioden som Jan känner att det är inte värt att gå igenom det för en semester. Så här. Men det är precis som jag ska sluta med snus. Det har inte jag gjort någon gång. Eller jag har inte snusat så mycket så jag blev beroende. Men det är ju väldigt jobbigt. Att det liksom kan vara en irritation, en rädsla, en arghet. Det kan vara olika för alla. Eller vilka stadier har du gått igenom, Caspian?
Just med snus så sov jag sov 12 timmar per natt och var skitgrinig när jag var vaken och astrött ändå.
Ja.
Det låter bara ju sjukt inspirerande att vara så här, okej, jag ska sluta med detta för att
bli... Men sen efter det, Caspian, du får ta Jan till den andra sidan här.
Just efter nikotin så var det, för mig blev det blev någon typ av klarhet, alltså så här odefinierad klarhet. Det blev en minskad oro, både för att alltid ha en snusdosa tillgänglig, men också en massa andra oro. Orosmoment som släppte.
Var lugnare kanske, eller?
På många sätt. Och
precis det som du beskriver nu, så här, att bli extremt trött, sova 12 timmar per natt, det är väldigt vanligt också när man slutar arbeta. Man säger upp sig från ett, liksom, man säljer sitt bolag, man säger upp sig, nu ska jag vara ledig, liksom, så får vi se vad som händer. Att det är ofta förknippat med ett obehag som man inte är beredd på, för att man inte utbildar sig till hur en förändringsprocess ser ut. Man får ett obehag och så tänker man, fan det här var ju asjobbigt, jag startar ett nytt bolag. Men det är bara den här avtändningsperioden som man ska gå igenom. Och jag vill också säga att ett arbete innebär ju inte bara ekonomi, utan en annan valuta som vi var inne på det tidigare som man gärna vill ha av ett liksom arbetssammanhang, det är sociala kontakter, rutiner och att man också känner att man presterar och gör någonting, att man bidrar till samhällsutvecklingen eller att man bidrar till någonting större som ligger utanför en själv. Och det går också förlorat när man inte har ett regelrätt arbete längre. Och det är ju en av de svåraste sakerna att hantera för de allra flesta som man inte tänker på heller. När man till exempel har FIRE och man tänker att man helt ska sluta arbeta vid ett visst datum. Så det är en utmaning som de allra flesta kommer få. Där jag ser att det blir lättast till de som har en väldigt stark hobby. Att man tycker om att snickra eller man älskar fågelskådning eller att man liksom går över till någonting annat. Att man perfekt då kan jag åka ner till Hornborga sjön och vara där när alla tranorna kommer tillbaka. Och då ska jag köpa den här kameran och så ger man sig in en ny värld. Men som inte handlar om liksom att prestera något och få betalt för det. De klarar sig allra bäst i den här övergången. Liksom. Men att bara lägga sig platt brukar innebära en ganska hög stress för de allra flesta.
Just det.
Men vad är det på andra sidan då?
Någonting nytt. Ett nytt normalt. Och det kan vara svårt att förutse. Och det är väl det som är svårt, liksom, precis som Caspian du sa också. Att jag vet inte riktigt, men det blev en klarhet. Jag kände mer lugn. Det beror ju på vilken liksom förändring man går igenom. Är att sluta med snus så kommer det säkert innebära olika för olika personer. Att man känner sig mer ekonomiskt stabil, att man slipper en stress i vardagen, vad det nu är för någonting. Det kanske också förändrar rutiner, sociala samvaro etc. etc. som man inte heller kan förutse innan man har gjort det.
Jag tror inte jag känner alls att det finns någon mening med det här att tända av sitt jobb på semestern. Am I right, John?
Nej, men det
är... vi kan inte definiera ens vad som finns på andra sidan.
Nej, men alltså för mig, alltså jag vet inte. Alltså jag känner ju lite alltså, autentiskt. Så känner jag så här, ja men det där kan jag väl... Nu kommer detta är så jävla roligt. Detta kan jag göra sen. När beloppet är tillräckligt stort. Vad kan vara du åt?
Man hör borde prova, man borde testa på. Så här, nej, men det kommer sen.
Ja, men jag blev, för, du vet, jag hade nog varit stressad. Och jag fattar, detta är väl därför vi har samtalet. För jag är väl inte klar med denna resan. Att ja, jag fattar ju så här rationellt att ja, men vi hade kunnat ta 1, 2, 3, 4 år off. Och liksom, det hade funkat. Men jag hade nog haft så svårt att släppa, okej, vad händer sen? Och det var detta scenariot. För att jag går ju hela tiden mycket, liksom tänker i konsekvenser. Och sen lite var det som Anders Hansen sa, vår hjärna är inte gjord för att vara lycklig, den är gjord för att överleva. Så att det är ju inte som att mina scenarion går och funderar så att veta, men detta är best case nummer 1, detta är best case nummer 2, utan jag har ju snarare så här worst case 1 till liksom 223. Och sen kanske jag får bli positivt överraskad om det går bra. Kanske. Alltså om jag överdriver. Mm. Liksom. Så att för mig, jag hade väl liksom kunnat tänka alltså, att när min rationella hjärna är så här, okej, Jan, du vet så, du behöver ingen avkastning på dina pengar. Här är pengarna resten av livet. Då hade liksom den dörren varit så här, okej, vi kanske kan titta på den dörren bara för att se vad som händer. Men innan dess så känner jag så här, nej, men jag måste ju hantera de där 223 negativa scenarierna. Jag fattar, detta låter ju sjukt deprimerande.
Nej, det låter mer som bla 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 ursäkter.
Ja, och så har du dessutom tagit Anders Hansen som någon slags cred för hur du tänker. Och jag vet inte sammanhanget han sa det i, men jag tror att vi gjorde för att vara lyckliga faktiskt.
Jag tror
det faktiskt. Ja. Vad tror du, Moa? Urmänniskan på savannen, de hade inte så många problem, Jan. Vi hittar på här nu för att vara upptagna så att vi slipper ta i det som verkligen är.
Men jag tänker lite grann som...
jobbigt för oss.
Alltså lycka är ju 3 sekunders tillstånd. Och att vi på någonting... Det finns ju... Mikael Dahlén har myntat begreppet happykondri, som jag tycker mycket om. Och det är tanken om att vi borde vara happy hela tiden. Glada hela tiden. Och när vi inte är så glada som vi tror att vi borde vara, så blir vi olyckligare än vad vi egentligen är. Så att också den här, att också säga, jag brukar prata mer om så här, att vilka är dina möjliggörare för att uppleva så mycket lycka och glädje i livet om det är det du vill. För att också så här, vi alla har våra så här, olika nyckelkänslor. Så här, och det låter som att glädje och lycka är en av dem, eller liksom några av dem för dig, Caroline. Och att också så här, göra så mycket som möjligt som kan ge en känsla av lycka. Att liksom hitta in i dem. Om det är att äta glass eller leka med barnen i solen eller att ha en städad diskbänk så här, högt och lågt. Liksom. Mm. Ha x antal pengar på ett konto för att jag ska känna mig trygg. Men det är möjliggör för att jag ska stanna upp och känna mig lycklig och tillfreds i livet. Eller att jag har planerat alla våra mål i familjen för hela veckan. Vad det nu är för någonting. Så att jag tror att livet kan vara mycket lättare än vad vi låtsas om att det är. Speciellt vi som är över 40 ser jag kulturellt att många av oss har liksom jante på ena axeln och så har vi Luther på den andra. Och det är det som så här driver oss mycket. Men kan vi liksom så här borsta bort dem där åtminstone ibland så kan man uppleva mer glädje och lycka än vad vi liksom faktiskt gör. Och att vi inte tror att vi måste vara superlyckliga hela tiden gör att vi kan också bli lyckligare.
Ja, det håller jag med om.
Absolut.
Nej, men det är ju liksom så här egentligen kontentan, tror jag lite, för vi ska börja runda av, att det är ju liksom, det kommer ju tillbaka till de här emotionerna eller känslorna. Okej, vad vill jag känna? Liksom, ja men jag vill känna att när jag har möjligheten att välja, eller jag vill känna tillfredsställelse, eller jag vill känna skapande, eller jag vill kunna liksom och att egentligen, jag gillar ju det som du säger, att det egentligen, det är ett lite annat sätt att se på det, att känslorna är egentligen slutmålet, och liksom pengarna och den där bilen kan ibland vara en genväg till känslan. Liksom att jag köper det där för den känslan jag tror jag kommer ha när jag har det. Och så tror jag att jag kan inte få det förrän jag har den där bilen. Ja, fast du kan prata och du kan ta genvägar för att...
Ja, hyr den bilen, låna en stund, lisa en, hitta in i det och prova hur det känns att parkera på parkeringen utanför ICA eller hemma hos en vän när du kommer på middag. Och bara lägg märke till det där, för det är där jag brukar kalla för så här, vi har IQ som är intellektuell intelligens, hur vi sorterar information, och så har vi EQ, det är vår egen förståelse för våra egna känslor men också för andra känslor. Så jag brukar tänka att det där handlar om liksom ekonomiskt EQ, en förståelse för mina egna känslor i förhållande till ekonomi. Och att labba lite med det där och kolla på vad det är som händer med mig då. Att ha en större nyfikenhet och också medvetenhet och kunskap om mina egna känslor i förhållande till ekonomi.
Men det gillar jag ju med dig, för att du är ju mycket både och där brukar du ju prata om så här, men vad får du för avkastning på liksom till exempel det här köpet? Okej, om du konsumerar pengar på det här, får du liksom avkastning i att det går i linje med dina värderingar? För att om det går i linje med dina värderingar, om det är, går i linje med dina mål, om det går i linje med det som är viktigt, så kommer du känna mycket, mycket mer. Att det blir liksom att då kan du använda också pengarna som liksom en förstärkare på det. Yeah. Att du får mer känsla för pengarna. Så att det är kanske egentligen den frågan vi borde ställa oss mer. Att hur kan jag få så mycket positiva känslor eller känslor som jag vill ha för de pengarna jag har?
Exakt.
Vilket är så skitjobbigt när jag säger det, för jag hör det just nu, för att det är mina känslor är ju mest tvärt, mina pengar skapar ju mest liksom andra känslor just nu.
Ja, men att skapa en motvikt mot det, jag tänker ett konkret exempel för er som inte hört om tankegångarna förut, så i fredags så var jag och min man på Jesus Christ Superstar i Avicii Arena med mina svärföräldrar, hans föräldrar, och det var ju fantastiskt roligt, vi har en kompis som är med i uppsättningen. Det var kul att få dela den upplevelsen ihop, men jag vet också samtidigt med mig att jag lever min värdering om att vara generös, för vi bjöd dem på den här biljetten, eller biljetterna. Vi får dela upplevelsen, och det liksom är ju också att visa support och kärlek till våran vän som är med i föreställningen. Så att jag fick liksom avkastning på min egen upplevelse, min egen känsla, insikt om att jag vet att jag lever min värdering om att vara generös och att också dela mitt liv med andra människor som jag tycker mycket om. Så att det blir liksom en ökad avkastning, och bara det är många av oss som gör det utan att veta om det, men att jag vet om det gör att jag kan bada mig ännu mer i de här känslorna om att jag vet att jag lever koherent, att jag gör det jag sagt att jag ska göra, att jag vet att jag lever i linje med mig själv och på ett sätt som är viktigt för mig. Det gör ju att jag får ännu mer liksom dopamin och alla de här liksom biokemiska kemikalierna som flöda på. Och då har jag också optimerat då avkastningen av den investeringen. Liksom.
Precis.
Ja, verkligen.
Wow, jag tänkte, är det någon av er som har någon avslutande, någonting som ni tänker? Karin, Caspian?
Nej.
Ja. Mio, är det någonting som du tänker så här, detta borde vi ha pratat om? Det känns ju alltid så när vi börjar så här, det är roligt att ha någonting, vi kanske ska prata och sen vet vi aldrig vart det tar vägen.
Precis, är det, något det, du blir, tänker? Det blir i nästa podd.
Precis. Ja men super. Nej, men där tänker jag också, för att det som kan vara klurigt där är ju så här, nej, men jag vet inte vad mina värderingar är, jag vet inte vad mina drivkrafter är, jag vet inte liksom vad mina mål är. För den tyckte jag, det var ju också en av de frågor jag kom till dig med, så liksom, ja men okej, vad är mina mål? Jag blir liksom utrakad på mina mål. Och där var ju du också så här, ja, men tänk om du sätter mål fel. Tänk om du liksom ska sätta mål kring hur det ska kännas. Och få hjälp med den här introspektionen. Och det är ju det du gör liksom på jobbet liksom, yeah. med människor.
Också att, utanför jobbet, en arbetsskada.
Precis, precis. Men där tänker jag, är man lite nyfiken på det så kan man läsa där om när livsplanskickoffen, för där gör vi ju det. Liksom, första dagen håller ju du, där man får titta på så här, men vad är det för värderingar jag har? Vad är det för intention jag har i livet? Vad är det som är viktigt? Hur ser mitt livshjul ut? Hur är min balans mellan de här olika...
Ja, och sen kopplar vi det till den krassa ekonomin också. Liksom, vad kostar det här då? Hur ska det funka och hur kan jag lägga upp det på ett bra sätt? Ja. Men jag vill också... du är ju fantastisk, Jan, och bara få komma och hänga med dig är ju grymt. Men jag tänker också det som många av deltagarna hittills har uppskattat, det är att hänga med varann.
Ja, precis. De som sa, ni var bra, men det var inte det som var värdet, utan det var ju de här samtalen vi hade mellan oss. Men vi bara, okej, tack, tror vi. Men det var ju positivt, det var ju superpositivt.
Exakt. Så det är ju också en av de stora glädjeämnena, att man får prata med andra personer som har liknande tankar och funderingar som vi har pratat om i den här podden.
Ja, precis.
Och värdet av det.
Mm. Precis. Och man kan göra det tillsammans med sin partner eller man kan göra det själv.
Ja.
Det spelar ingen roll. Det
kan också vara en kusin, en granne, en kollega, någon man gillar att hänga med. Men det är fantastiskt värdefullt att fördela med någon i en duo, oavsett hur den duon ser ut. Så ta med någon du gillar och kom. Det brukar liksom leda till just det här också, möjligheten till vidare introspektiv längre fram, att man håller varandra lite grann ansvarig för att man gör det man har sagt att man ska göra, vilket ökar liksom glädjen och det man får tillbaka av investeringen.
Ja, precis. Snyggt. Och vill man komma i kontakt med dig så är det moa@mollody.se eller du hänger på forumet som Moa D. Din hemsida är mollody.se, det finns också en länk här. Ja, men snyggt, då tänker jag att vi rundar av lite. Moa, ett som vanligt fantastiskt stort tack. Man blir alltid på så mycket liksom, bättre humör. Eller jag mår.
Jag liksom, mår också alltid bra. Moa, är du ett sånt lyckopiller? Är det faktiskt, eftersom du är så mjuk och förstående liksom?
Ja. Att man till och med, mitt guldkorn från idag är så här, ja, men då kan man omvälja sin strategi istället för att tänka så här, fan vilken idiot jag har varit. Jag ska omvälja min indexstrategi. Liksom. Men det är så himla, du är himla duktig på att liksom plocka upp det man säger mellan raderna och liksom se det från ett annat perspektiv. Mm. Tack Noah. Tack Karo som vanligt för att du står ut med mig, tänkte jag säga. och liksom stort tack Caspian för dina alltid kloka liksom, reflektioner och liksom Carl bullshit. Bara så här, jag hör ursäkter. Det är liksom, ja, men det är det man behöver från sina vänner.
Ja,
tack så mycket och tack naturligtvis till dig som har lyssnat eller tittat. Det är ju ni som gör detta möjligt och vi ser fram emot att liksom höra från er. Ha det så bra!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.